Men Mose hade lett dem ut ur fångenskapen, fört dem till Sinaiberg där de hade slutit ett förbund med Gud. De hade dratt vidare, kommit till det utlovade landet. Men väl där så hade de inte vågat gå in. De vågade inte lita på att Gud skulle hjälpa dem. Så de fick vandra i öknen i 40 år. Och en hel generation dog ut. Men nu var det dags. Nu hade en ny generation vuxit upp. Och de skulle få gå in i landet som Gud hade lovat. Men innan de gör det så ger Mose, man kan säga deras historia, till dem. Han berättar vad som har hänt deras folk och han skickar med de viktiga saker som de ska komma ihåg och ta med sig in i det nya landet. Och Mose, han får själv inte gå med in, men han skickar med saker som är viktiga att ta med sig. Och jag ska läsa en text som finns i 5 Mosebok kapitel 6, verserna 4-9. Det kommer så ni ser det också. Jag läser. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem med dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Kanske känner ni igen de första orden här. Det är ju vad Jesus svarar när han får frågan vilket som är det största budet. Då svarar Jesus. Men den som kanske är riktigt uppmärksam märker att det som Mose säger här och det som Jesus säger inte är helt identiskt. Vi kan kolla på det. Om det funkar. Det funkar inte. Nej. Jesus han säger så här när han får frågan. Hör Israel Herren, vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Mose säger, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Alltså, Jesus lägger till att vi ska använda vårt förstånd också. I den bibliska symbolspråket tidigt, så var inte hjärtat ett uttryck för våra känslor, utan hjärtat stod mer för förståndet. Så när Jesus, man kan ju tycka att han gör ett tillägg här, men i den texten i 5 Mosebok så inbegrips förståndet i hjärtat. Det här är bara en passus, men jag tycker att det var värt att notera. Det finns mycket att säga om detta att vi ska älska vår Herren, vår Herre, med hela vårt hjärta och av vår själ, av vårt förstånd och med all vår kraft. Men det är inte det som jag ska predika kring här idag. Det får bli en annan gång. Utan jag vill säga någonting om de orden som följer. Det som Mose säger så här. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. Och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Det klingar kanske inte så väl i våra öron att vi ska inpränta i våra barn. Men en synonym till inpränta är att lära in. Alltså vi ska lära våra barn. Och det står då när du sitter i ditt hus, när du är ute och går, när du stiger upp och när du går och lägger dig. Typ jämt. Och de här orden gav ju Mose till Israels folk, men jag tänker att det gäller oss lika mycket idag också. Alltså, de av oss som är föräldrar har fått ett särskilt uppdrag och ett särskilt ansvar. Egentligen har ju alla människor fått det här uppdraget i med missionsbefallningen som Jesus ger oss när han ska fara upp till himlen. Han ger befallningen, går ut och gör alla folk till lärjungar. Men de som är föräldrar har också ett särskilt ansvar. Och du kanske sitter här och har inte barn eller har inte hemmaboende barn. Men du kanske en dag kommer få barn. Du kanske har syskonbarn eller barnbarn eller församlingsbarn som du kan bära på ditt hjärta på ett särskilt sätt. Och jag tror att de här orden berör oss alla på ett eller annat sätt. Jag tror att det finns en önskan hos oss att våra barn ska få välja själva. Vi vill ju att de ska välja och tro på Gud och följa Jesus för att de själva har valt det. Men om man funderar på det här med att välja, hur gör man val på bästa sätt? Alltså, om jag ska kunna välja så måste jag förstå vad det är jag kan välja. Ta bara en sån enkel sak som att du ska välja sås till maten. Om du inte vet vad såserna smakar, hur ska du då kunna göra ett bra val? Det är väldigt banalt, men jag tycker ändå att det säger någonting. Och i vår vilja att våra barn ska få välja själva så kanske vi ibland backar lite mycket. Vi har en önskan om att de ska få välja själva, och i det så tänker vi att om jag backar undan lite så skapar jag utrymme för barnet att få ta ett eget val, att göra ett eget val. Problemet är bara att jag tror att den här fria sfären som vi på något sätt vill ge våra barn, det är en illusion. För den där fria sfären finns inte riktigt. Om jag backar från att påverka mina barn så är det något annat som väldigt snabbt är framme och påverkar istället. Vi har ju inte under någon tid i vår historia som människor blivit utsatta för så mycket intryck som vi blir idag. Och våra barn och unga är ju inget undantag. De möts av väldigt, väldigt mycket påverkan och intryck under en dag. Om vi liksom kliver bort från att påverka våra barn så är det ju andra som kliver in. Och de som kliver in, det behöver ju inte vara dåligt, men det är ju inte en älskande förälder som kliver in. Det är ju kanske någon som har en agenda. Tänker att det mesta vi möter så finns det en agenda bakom. Vi ska bli mer missnöjda med oss själva kanske, så vi köper lite grejer, eller vi ska bli anhängare av en viss filosofi eller parti. Alltså det finns, i det vi möter, i det som påverkar oss, så är det inte neutralt. Idag finns det ju ett yrke som heter influencer. Det är ju engelska och betyder påverkare. Det är ju väldigt många som vill jobba som påverkare, som unga. Och de här påverkarna finns ju ofta på sociala medier eller YouTube eller bloggar och sådär. Och vill ju påverka. De får betalt för att påverka. Men att påverka kanske inte alltid efter vad som är liksom det bästa, utan från vem de får betalt från. Och allt det här behöver inte vara dåligt. Jag säger inte att all sociala medier är dåligt eller att vi ska stänga ner internet eller så. Men alltså, det är viktigt att vara medveten om den påverkan vi utsätts för och vem som står bakom den. Och att vi genom att backa som föräldrar inte skapar en fri sfär, utan att det är något annat som kliver in istället. I Ordspråksboken 22:6 så står det så här: led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Det finns ju en tid i våra barns liv när vi har möjlighet att påverka mer. Ju äldre barnen blir, desto mer får de och ska de välja själva. Men det finns en tid när vi har möjlighet att påverka. Och jag tänker att det är synd om vi inte tar den möjligheten. Om vi överlåter den till någon annan. Och det som är lite lustigt med detta tycker jag är att det framförallt vad gäller tron på Gud som vi ska liksom backa och låta våra barn välja själva. Vad gäller vilket fotbollslag vi ska heja på eller vilken mat vi ska äta eller vad man ska träna eller sådär. Då är det rätt okej att tala om för barnen vad de ska göra eller så. Vi har ett exempel här med en tröja som jag har valt själv. Och så är det ett fotbollslag där man ska heja på. Den finns i storlek 60. Då är man två månader kanske. Alltså det är helt okej att liksom lära sina barn att älska Hammarby eller vad det är, va? Men ja, är det okej att lära sina barn att älska Jesus? Kanske gör vi på det här sättet för att vi tänker att valet att välja att tro på Jesus är så viktigt. Och vi är måna om att det ska bli personligt förankrat. Alltså det är ju viktigare att man väljer Jesus än att man, vilket fotbollslag man är på. Och då är det ju viktigt att det blir personligt förankrat. Men för att det ska kunna bli det, för att man ska kunna välja Jesus, så måste man ju förstå vad det kristna livet handlar om. Och vem ska visa det för barnen om inte föräldrarna eller mormor, farmor, grannen? Och jag vet att jag slår in öppna dörrar. Jag vet att ni är med mig på detta. Men jag väljer ändå att säga det. För att det finns så mycket i vår tidsanda som säger något annat. Och då tror jag att vi behöver påminna oss om detta. Även om vi redan vet det. Så vi behöver ta plats i våra barns liv. Och vi behöver påverka dem. Men hur gör vi det? Hur tar vi oss an uppgiften? Samtidigt som vi ger barnen möjlighet att göra tron till sin. Och jag har funderat kring min egen väg till tro. Vad var det som gjorde att jag valde att tro på Jesus? Jag har vuxit upp i en kristen familj där tron var självklar. Det var inte alltid så att vi pratade så mycket kring teologiska frågor och hade såna här diskussioner och sådär. Men tron var väldigt självklar hemma. Vi bad alltid tillsammans och när jag var mindre så läste mina föräldrar alltid Bibeln för mig varje dag. När jag blev lite äldre så uppmanade de mig att själv läsa Bibeln. Mina föräldrar gjorde val som fick mig att se att ja, men det här med tron spelar roll. Det påverkar hur de lever sitt liv. Tron var liksom värd att ge allt för. Det tror jag påverkat mig väldigt mycket. Jag tror att olika familjer lever ut sin tro på olika sätt. Men jag tror att det är väldigt viktigt vad vi gör. Alltså, det vi säger spelar givetvis roll. Men det vi gör spelar kanske ännu större roll. Om vi vill lära våra barn att spela basket så kanske vi inte sätter oss med en handbok i basket och liksom läser tillsammans med dem. Utan kanske är det så att vi går ut och spelar basket med dem. Kanske är det så att det där vi gör tillsammans som är tron i handling också spelar väldigt stor roll. Hur såg din väg till tro ut? Vad har du med dig? Vad är det som gör att du sitter här idag? Jag tänker att det är värt att fundera över. I allt det här så kan man ju känna ett tillkortakommande. Känna att jag lyckas inte så bra med det här som jag skulle vilja. Men du är inte ensam om att känna så. Jag tror faktiskt att vi alla brottas med det här på ett eller annat sätt. Vi har en bild av att allt ska vara så perfekt. Det ska vara tillrättalagt. Vi ska ge våra barn precis det de behöver i rätt tid. Och vi ska klara allt. Och vi ska liksom så. Men det är ju inte så livet är. Vi kämpar ju alla med våra olika saker. Och jag vill ge några exempel från Bibeln som visar att familjerna vi får följa i Bibeln var kanske inte heller så där fantastiskt lyckade med allting. Kan vi börja med Adam och Eva. fick två söner först. Den ena dödade den andra. Ja, Isak och Rebecka, de fick två söner, tvillingar som inte direkt var vänner. Den ena stal den andras välsignelse och mamman hejar på. Jakobs söner sålde sin ena bror som slav till Egypten. David, han tog någon annans fru och gjorde henne gravid. Maria och Josef tappar bort Jesus när han är 12 år gammal. Alltså, de har varit i Jerusalem och firat påskhögtiden och beger sig därifrån. Och när de har gått en dagsvandring så upptäcker de att Jesus inte är med. Alltså, Gud kunde valt vilka föräldrar han ville till sin enda son. Och så väljer han några som tappar bort honom. Förlåt att jag gör mig lustig över Josef och Maria. De var säkert fantastiska föräldrar. Men alltså, kan man göra så? Gå en hel dag och sen upptäcka att oj då, våran son är inte med. Men Gud valde dem. I jämförelse med de här familjerna så känner vi oss kanske rätt lyckade ändå, eller? Vem är det som vinner på att vi har den här ambitionen av att det ska vara så perfekt och tillrättalagt? Inte är det gemenskapen och enheten i alla fall. Och jag säger inte detta för att jag själv är så bra på att inte försöka vara tillrättalagd och perfekt. Jag är rätt bra på att putsa på min egen fasad också. Ni kan fråga min man och våra barn. De vet. Men jag säger det för att jag tror att det är viktigt att vi försöker sänka garden lite. Tala lite sant med varandra. Dela det som är jobbigt, det vi brottas med, det vi kämpar med. När vi känner oss otillräckliga och där vi känner att det här hanterar inte jag. För där kan vi finnas till för varandra. Och det är klart att vi ska göra vårt bästa, det är inte det jag säger. Det är klart att vi ska ha ambitionen att göra vårt bästa, men när jag gör mitt bästa i alla fall så är det inte perfekt, utan det finns fortfarande brister i det. Det är skillnad i att vilja göra sitt bästa och i att försöka låtsas som att allting är perfekt. Vem vill komma till en gemenskap där allt är perfekt och tillrättalagt? Känns det inbjudande och välkomnande? Jag tror nog att de flesta av oss snarare känner en press och en stress i en sån miljö. Jesus, han kom inte för de rättfärdiga, han kom för syndarna. Livet är inte perfekt. Vi kämpar på, det snurrar på. Och vi kämpar med att hinna allt vi vill, ska och borde. Men mitt i allt det så tror jag vi behöver stanna upp. Stanna upp och fundera på hur vi kan hjälpa våra barn till ett liv med Gud. Utan tvång och utan press, men på ett sunt sätt. Där vi tar den rollen som faktiskt är oss given. Alltså om livet med Gud är det bästa vi har, då är det klart att vi ska påverka våra barn i den riktningen. Mose gav föräldrarna ett stort ansvar att berätta om Gud för sina barn. Och vi läser den texten igen. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem med dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Judarna tolkade ju detta uppdraget väldigt bokstavligt. En ortodox jude har under sin morgonbön på sig en liten låda på pannan. Vi kan kolla på den bilden. I den här lådan så har de viktiga verser ur lagen. Och på nästa bild så ser vi hur de har bundit den här lådan också runt sin arm. Det är en väldigt bokstavlig tolkning av texten. Och nästa bild är den här lilla rullen med, som ska sitta ovanför dörrposten med delar av lagen också. Vi kan tycka att det är lite lustigt kanske att gå runt med en låda på pannan och en låda runt armen. Var det verkligen så Gud menar? Vet vi inte, men någonting som jag tänker att det här lär oss, det är att tron blir väldigt tydlig och synlig. Någonting konkret. Det är inte bara en liksom, tron är inte bara en tanke här inne, utan det är någonting som syns. Att gå med en låda på pannan och runt armen är ju något konkret. Och jag tänker att ibland är det svårt att överföra en abstrakt tanke till någon annan. Att försöka förklara det för barn. Men när det blir händer och fötter, någonting konkret, något att ta på, något att se på, så är det lättare i alla fall. Även om det också har sina utmaningar. Och jag tänker att vi kanske ibland är väldigt rädda för de här ritualerna. Vi vill inte att det ska vara liksom tomma handlingar utan ord och så. Så vi kanske gör oss av med sånt. Men finns det två diken så tror jag vi ibland tenderar att hamna i det här diket där vi inte ska ha några ritualer. För vi vill verkligen att det ska vara innebörd i det vi gör. Men kanske är det så att en del saker är en hjälp för oss. Kanske inte är så dumt ibland ändå att det finns synliga saker. Saker som går att ta på, saker som går att göra tillsammans. När vi ska hjälpa våra barn till ett liv med Gud. Kanske har vi saker i vårt eget bagage som gör att vi är försiktiga med att förmedla tron till våra barn. Kanske har vi själva varit utsatta för press eller tvång. Kanske brottas vi själva med Gud och känner att hur ska jag kunna lära någon annan och älska Gud när jag inte vet om jag själv gör det? Hur ska jag orka be med mina barn när jag inte själv orkar be? Eller hur ska jag orka läsa Bibeln med dem när jag själv tycker att det är så svårt? I Nehemia så kan vi läsa om hur Jerusalem återuppbyggs och Mose lag införs under Nehemias ledning. Det tog 52 dagar att bygga upp muren som på nytt gjorde Jerusalem till en befäst stad. Det var en situation som såg helt hopplös ut. Men på 52 dagar så var det gjort. Saker som ser hopplösa ut, som inte vi ser någon lösning på, de kan Gud förändra. Det är möjligt. Vi står inte ensamma. Vi står tillsammans som församling. Jag tänker att vågar vi sänka våra murar lite grann, putsa lite mindre på den där fasaden, så har vi mycket att lära av varann. Mycket som vi kan hjälpa varann med. Vi kan bära varandra i bön. Vi kan ha ett stöd i varandra. Ibland väljer våra barn en annan väg än den som vi har väglett dem till. Det händer. Trots den bästa vägledning så händer det. Då får vi lita på att Gud har våra barn i sin hand. Att han älskar dem mer än vad vi själva gör. Och att han kan vända situationer som inte vi kan eller ser hur det skulle kunna ske. För Gud är med oss och han vill hjälpa oss. Han har inte lämnat oss ensamma i det här uppdraget. Han är vår hjälpare och jag vill avsluta med att läsa en vers från Efesierbrevet 3:20. Där står det så här. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen.